Ja, vänner, vi börjar närma oss slutet av Paulus sjufaldiga uppräkning av grundläggande element i den kristna församlingens enhet. Jag säger det som om det vore goda nyheter, det menar jag inte riktigt. Men det är väl goda nyheter antar jag, att det rör på sig lite grann. Och vi har verkligen sett att det här är grundläggande saker. Paulus uppmanar församlingen att de ska göra allt de kan för att bevara andens enhet. Och så ger han 7 påståenden om den kristna församlingen. Och logiken är att eftersom de här 7 påståendena är sanna, så innebär det att alla former av oenighet och splittring, det är liksom helt främmande för den kristna församlingens natur. Det är en stark retorisk figur där han om och om igen 7 gånger säger en. Församlingen är en kropp. En kropp. Det innebär att alla medlemmar är ömsesidigt beroende av varandra. Församlingen har en ande. Den heliga ande som har fött oss på nytt. Som ger oss nytt liv. Som övertygat oss om synd. Och som har inkorporerat oss. Gjort oss till delar i kroppen. Församlingen har ett hopp. Det vill säga vi har en gemensam riktning. Vi har en gemensam hållning i våra liv. Församlingen har en Herre. Nämligen Jesus Kristus. Och eftersom vi har förenats med Jesus Kristus. Så är han vår mest grundläggande identitet. Vi är liksom Jesus folket, för att använda ett historiskt ord i Sverige. Vi är det folk som identifieras djupast sett av Jesus Kristus. Och det innebär att alla andra tidigare identitetsmarkörer som vi har haft, nationaliteter eller inte vet jag, politiska partier eller fotbollsyrken, allt detta kommer liksom i bakgrunden. Jag är inte först och främst svensk. Jag är kristen. Och sen där borta någonstans så är jag också svensk. Men först och främst är jag kristen. Och sen säger han att församlingen har en tro. Alltså vi har ett evangelium som är vår kraft till frälsning. Som är Guds kraft till frälsning. Vi har en enda sak som vi berömmer oss av. Och det är vad Kristus har gjort för oss. Vi har en rättfärdighet och den rättfärdigheten är tillräknad från Kristus. I den kristna församlingen finns det ingen som är för mer än någon annan. Det är ju de här sammanhangen som Paulus säger. Det finns inga judar eller greker, män eller kvinnor. Vi är ett i Kristus. Det finns en enda sak som har fört oss in här. Kristi rättfärdighet. Kristi rättfärdighet. Guds nåd. Och vi har... och vi är olika. Vi kompletterar varandra. Så där har vi tittat på 5 saker som Paulus nämner. Och den sista saken, den 7:e saken, är att vi har en Gud som är allas far. Och det ska vi titta på i nästa predikan. Det här är jättestora, grundläggande saker. Så varför nämner han dopet i det här sammanhanget? Vi har liksom sådana storheter. Herre, alltså, var kommer dopet ifrån? Och jag tror nog inte att någon vill påstå, jag har i alla fall inte stött på någon, som skulle argumentera för att dopet är lika viktigt som att vi har en tro eller en ande eller en herre eller en Gud. Ändå nämner Paulus det i det här sammanhanget av kristen enhet. Så dopet, bara av sammanhanget så förstår vi att dopet måste alltså representera en fundamental del av församlingens enhet. Och frågan är, hur då? Vad är det dopet lär oss som binder oss samman? Ja, vänner. Jag har ett ganska långt svar på det. Och för att komma åt det här svaret så lägger jag upp predikan i 3 punkter. Hör och häpna. Först i 2 punkter så ska vi titta på vad Nya Testamentet säger att dopet är. Och i den första punkten så vill jag ge vad jag kallar för en smal definition av dopet. Så att vi får en känsla för hur dopet fungerar. Och sen i den andra punkten så vill jag bredda bilden lite grann. Jag vill ge ett antal olika innebörder som Nya Testamentet ger. Och jag kallar punkten helt enkelt för dopets många innebörder. Punkt nummer två där. Och sen ska jag i den tredje punkten försöka knyta ihop det här och liksom visa hur det förhåller sig till den lokala församlingen. Och jag kallar den punkten för det nya förbundet synligt. Okej, punkt nummer ett. En smal definition på vad dopet är. Och vänner, det går ju naturligtvis inte att säga allt. Jag vill bara att du ska få en känsla här för hur dopet fungerar. Nya testamentet talar om dop på olika sätt. Dels så har vi det kristna dopet i vatten. Men Nya testamentet talar också om att Kristus döper i ande. Texten talar om att Kristus döper i eld. Är det samma sak? Är det olika saker? Vi vet inte. Jag säger ingenting om det. Vi ser bara olika grejer här. Och så, men vänta, gå till första Korinthierbrevets 10:e kapitel. Första Korinthierbrevet 10. I det här brevet, som för övrigt har många paralleller till vårt sammanhang i Efesierbrevet. Det är en församling som är plågad av mycket splittring och sånt där. Och Paulus på olika vis liksom förklarar hur den här splittringen är helt bizarr. Lägg av liksom. Så, och i det 10:e kapitlet så nämner han dopet i den andra versen. Jag läser de två första verserna. Han säger så här: bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskyn och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i månskyn och havet till gemenskap med Mose. Den här nya översättningen säger till gemenskap. Gemenskap finns inte med i grundtexten. Det är bara till Mose. Vi blir döpta i månskyn och havet till Mose. Okej. Lägg nu först märke till. De blev döpta till någon. Man blir döpt till någon. I det här fallet Mose. Det finns en rörelse alltså i dopet. Det finns en riktning i dopet. Oftast slår de nya testamentliga texterna talar om att vi blir döpta till Kristus. Vi kan se det i Galaterbrevet 3:27 till exempel. Men just nu är vi intresserade av en sorts övergripande princip. Nämligen att i dopet finns en rörelse. Man döps till något. Och vi kan också se i texten här i 1 Korinthierbrevet 10 att det finns en identifikation. Texten handlar om Israels folk. De hade precis blivit befriade ifrån slaveriet i Egypten. Gud hade sänt Mose. Han var den som ledde dem ut ur slaveriet och in i friheten. Liksom, in i att fira gudstjänst inför Gud. Och så blev det en sammandrabbning mellan allsmäktig Gud och liten farao. Och det resulterade i 10 plågor över Egypten. Och den 10:e plågan är, alltså i den 10:e plågan så dödar Gud alla förstfödda söner i hela landet. Utom i de hushåll där de hade strukit lammets blod på sina dörrposter. Alltså den första påsken. Och efter den plågan så fick folket ge sig av i hast. Och de leddes av en molnstod. Eller som texten säger här, en molnsky. Så de gav sig iväg, hela gänget. Kanske 2 miljoner människor. Med boskap och bohag och allt möjligt. Spädbarn, hela grejen. Det gick ganska långsamt kan man tänka sig. Och så ändrar sig farao igen. Och han sänder sin armé att jaga fatt israeliterna. Och nu är det utrotning som gäller. Och det var ju inget särskilt svårt uppdrag att jaga ifatt hela den här enorma skaran människor som liksom sakta makar sig framåt. Men när faraos armé kommer ifatt israeliterna och liksom trängt dem mot havet så händer det någonting avgörande. Gud döljer folket bakom molnet så att de inte kan se. Och så öppnar han Röda havet så att de kan gå igenom. Och Mose kan liksom leda folket undan faraos armé en gång för alla. Armén stannar i havet. Och här säger Paulus att de blev döpta i molnskyn och i havet till Mose. Okej, ni hör att det finns en riktning här. De blev döpta till Mose. Men det finns också en identifikation här. De gick från att vara slavar i Egypten till att vara ett befriat folk under Mose ledarskap. De gick från en värld till en annan. De fick en ny identitet. De hade lämnat Egypten och nu var de inte längre en del av Egypten. De var inte längre slavar, även om de i väldigt stor omfattning fortfarande bar slaveriet inom sig. Men de var inte det. Nu när de dolts under molnet och går igenom havet så går de in i någonting helt nytt. Så dopet, det fungerar som en initiationsrit. Det är den som döps. Förr i tiden på svenskan så kallar man den som döps för baptisanden. Ett fint ord, va? Baptisanden, med Z. Baptisanden. Okej, okay. Baptisanden tas från en värld till en annan. Och baptisanden är alltid passiv. Det är alltid någon annan part som förrättar dopet. Som gör någonting med den här dopkandidaten, med baptisanden. Så dopet har alltså en rörelse och det har med vår identitet att göra. Vi tas från det gamla och in i det nya för att aldrig någonsin mer återvända. Bara en sak till i den här smala definitionen innan vi går vidare. Och det är att det grekiska ordet som är översatt till dop, baptizo, det är ett starkt ord. Det är en förstärkning av ordet bapto som betyder doppa eller dränka. Eller sänka. Så baptizo, det, vi kan ju inte liksom förstärka de här orden. Vårt språk funkar inte riktigt så. Men att liksom nedsänka, klämma ner, plunge liksom. Att översvämma. Det behövs kroppsspråk för att få fram innebörden här. Nedsänka. Och ni känner hur starkt det är. John Calvin, han säger att ordet betyder nedsänka. Och dessutom att det är tydligt, klart och tydligt, att den ursprungliga kyrkan praktiserade just nedsänkning. Även giganterna, de presbyterianska giganterna, Herman Witsius, ni hör hans namn bara, vad smart han är. Herman Witsius. Han säger precis samma sak. Dopets klara innebär nedsänkning. Den tidiga kyrkans praktik var nedsänkning. Franciscus Turretini. Kanske en av de största tänkarna i kyrkans historia. Han har skrivit den systematiska teologi som jag tycker är allra bäst. Han är också presbyterian. Han säger att dopets klara innebörd är nedsänkning. Den tidiga kyrkans praktik, nedsänkning. Ändå insisterar Calvin och Witsius och Turretini och många andra på att hälla vatten på spädbarnets huvud. Men de ser ändå vad det betyder och de ser hur det praktiserades. Det finns grekiska ord för att hälla eller för att skvätta eller och så här. De orden förekommer dessutom i Nya testamentet. Det är alltså inte fråga om huruvida de nytestamentliga författarna inte hade tillgång till de orden. De hade tillgång till de orden, de använde de orden, men de använde orden i andra sammanhang. Det finns ingen förvirring här. Ordet baptizo betyder nedsänka. Och det var de nytestamentliga författarnas avsikt att tala om just nedsänkning. Vilket också bekräftas av den tidiga kyrkans praktik. Och jag tycker att det är, eller inte bara jag tycker, jag skulle vilja säga det starkt. Jag skulle bara säga att det är beklagligt att det här ordet som har en klar och tydlig innebörd har blivit laddat med en massa främmande religiöst innehåll. Och har blivit ett sorts religiöst ord som är frikopplat ifrån den klara innebörd som Nya testamentet har. Ett av problemen som uppstår när man kallar det här ordet, man talar om dop, och dop kan vara liksom vad som helst. Det innebär att det här ordet används ju och har också andliga innebörder. Till exempel, Jesus säger i Lukas 12:50, han säger, Jesus säger detta, jag har ett dop att genomgå. Och hur våndas jag inte tills det är fullbordat? jag har ett baptizo att genomgå. Jag ska liksom kastas ner. Föreställ dig att Jesus skulle säga, jag har en begjutning eller en beskvättelse att genomgå. Det vill säga, någon ska hälla lite över mig. Vänner, det har bäring på evangeliet. Det handlar om korset. Det handlar om vår Herre Jesu Kristi lidande och död. När han säger att han har ett dop att genomgå, så säger han att det som väntar kommer att översvämma honom. Han har en nedsänkning att genomgå. Han kommer att kastas ner och begravas av lidande och dom. Det är en stor förlust att den klara och tydliga innebörden i ordet dop har förändrats till att innebära massa konstiga saker som i slutändan förminskar vad Jesus själv säger om sitt eget lidande. Oj, jag vill bara respektfull. Jag menar inte att det skulle komma så mycket kraft här. Men när vi kommer till evangeliet, då händer det någonting. Det trixar vi inte med. Så om vi ska sammanfatta här nu. Den smala definitionen av det nytestamentliga dopet är att det är en initiationsrit där baptisanden genom nedsänkning förs från en identitet till en annan. Okej. Okay. Och bara så här, för all tydlighets skull, när Paulus säger att den kristna församlingen har ett dop, så låt oss försöka ta bort den här religiösa bilden. Liksom. Paulus säger, det finns en nedsänkning. Det finns en nedsänkning. Det är det enda dop som beskrivs i Nya Testamentet. Det är det enda dop som föreskrivs i Nya Testamentet. Så den som vill inkludera andra former i detta enda nedsänkning, den personen har hela bevisbördan att förklara hur de här andra grejerna kan sammanfattas in i en nedsänkning. Okej, punkt nummer två. Här vill jag visa några av de många innebörder som Nya Testamentet knyter till dopet. Fem, närmare bestämt. Fem underpunkter. Tanken här, jag skulle vilja fylla ut bilden. Om vi nu har en smal definition av dopet som en initiationsrit, så skulle jag liksom vilja klä den här i nytestamentliga kläder. Så fem innebörder av dopet. För det första. Dopet är ett offentligt uttryck för tro och omvändelse. Ett offentligt uttryck för tro och omvändelse. Så för att gensvara på evangeliet, alltså, vi hör evangeliet, så säger Bibeln till oss att vända oss till Jesus, både i vilja och i handling, där den yttre handlingen bekräftar den inre övertygelsen. Och vi minns händelserna i Apostlagärningarnas andra kapitel. Lärjungarna sitter och kurar. Plötsligt kommer den helige ande som en stormvind. Uppfyller dem, sätter sig som eldslågor över var och en av dem. Pingstdagen. Och så går de ut med ny kraft, nytt mod. Och de prisar Gud på främmande språk. Och stan är full av folk från alla möjliga olika länder. Och plötsligt hör de hur de här enkla galileerna, fiskargrabbarna och deras polare, de pratar liksom deras eget hemspråk. Hur kan jag som kommer långt, långt bort ifrån höra hur de prisar Gud och talar om Guds väldiga gärningar på mitt hemspråk? De blir förundrade. Och så finns det några som säger, men de är fulla. Och skrattar åt dem. Och då kliver Petrus fram. Ny kraft. Fegisen som har suttit och kurat. Nu har vi en ny Petrus. Och han förkunnar evangeliet. Han säger att ni har dödat Kristus. Men ni gjorde det efter Guds bestämda plan och beslut. Men döden kunde inte behålla honom. Och det hugger till i åhörarnas hjärta. Och de frågar, vad ska vi göra? Och Petrus svarar, Apostlagärningarna 2:38, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Så han uppmanar sina åhörare att omvända sig, att erkänna, att vända sig bort från sin synd och kasta sig på Kristus, den uppståndne, som sin enda frälsare, sin alltillräckliga frälsare. Och den här omvändelsen leder till dopet. Vilket innebär att dopet är ett offentligt uttryck för både tro och omvändelse. Allt det kokar ner i dopet. Och i dopet så kommer jag ut. För det andra, dopet är ett tecken på förlåtelse och rening från synd. Ett tecken på förlåtelse och rening från synd. I Apostlagärningarna 22:16, Paulus berättar hur Ananias sa till honom. Paulus hade kommit till tro på det här dramatiska sättet på vägen till Damaskus. Och Ananias, en av de första kristna som han träffade, han säger: vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Och vi minns också hur Petrus uppmanade sina åhörare, jag läste alldeles nyss, hur de skulle döpas så att deras synder skulle bli förlåtna. Eftersom dopet är en nedsänkning i vattnet så är symboliken om rening helt uppenbar. Dopet symboliserar uppfyllelsen av massa gamla testamentliga löften. Jeremia 31 och 34, Hesekiel 36 och 25. Gud säger att han ska förlåta dem deras synder och göra dem rena. Ett löfte från Gud som alltså uppfylls genom det nya förbundet. Det förbund som Jesus har upprättat åt oss. För det tredje, dopet är ett tecken på föreningen med Kristus. Föreningen med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse. Och det här är ju nyckeln till allt som dopet handlar om. Vår förening med Kristus. Jag läser några texter. Du kan jättegärna notera dem om du inte är bekant med doptexterna. Men jag läser dem snabbt så du behöver inte bläddra med. Romarbrevet 6:3. Alla vi som är döpta till Kristus, ni hör riktningen, döpta till Kristus Jesus, är döpta till hans död. 6:4. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. Så dopet, inte dopet i sig självt, utan dopet kännetecknar vår förening med Kristus. Genom tron har vi förenat med Kristus. Och vi har liksom förts igenom hans död, hans begravning och hans uppståndelse. Galaterbrevet 3:27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här har vi evangeliet. Ni har iklätt er Kristus. Alltså allt som tidigare var ditt har han tagit på sig. Och allt som tidigare var hans har du fått ikläda dig. Din synd och din död och allt detta bar han på sig. Och han tar all sin fullkomliga rättfärdighet, faderns oändliga kärlek, och ikläder dig. Och du får ta emot allt detta genom nåd. Och det här symboliseras i dopet. Kolosserbrevet 2:11. Ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Hör också 1 Korintherbrevet 12:13. Som jag tittat på flera gånger under den här 7-serien. När Paulus säger 1:1:1:1. 1 Korintherbrevet 12:13. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss, eller ordagrant, vi har fått en och samma ande att dricka, att insupa, att leva på, festa på. Alla de här texterna, de beskriver vår förening med Kristus. Det är en förening som sker genom tro. Det är ingen tvekan om det. Det är en förening som sker genom tro, men den symboliseras i dopet. Vår förening med Kristus, det är en av hörnstenarna i allt vad Paulus talar om. Det är genom att vi är förenade med Kristus som vi får del av alla de välsignelser, alla de välgärningar som Kristus har vunnit åt oss. Det är genom vår förening med Kristus som han bär vår synd. Så han tar den vrede som är vår. Paulus säger vi är i Kristus. Vi är förenade med honom. Vilket också innebär att vi är inkorporerade i hans kropp. Som är församlingen. Det var det han sa i 1 Korintherbrevet 12:13. Vi är liksom del. Vi har fått en plats i hans församling. Vi är lemmar här. Och dopet är ett tecken på allt det här. Vi sänks ner, vi deltar i Kristi död och begravning. Allt som är hans blir vårt. Och allt som är vårt blir hans. Vi lyfts upp. och få del av hans nya liv. För det fjärde, dopet är ett tecken på det nya livet i Kristus. Och då menar jag framförallt uppståndelselivet. Vi ser fortfarande fram emot den dag då våra kroppar ska upprättas. Många av er är unga och starka. Och några andra har börjat känna hur det är motigt alltså. Och hur det gör ont. Men vi ser fram emot den dag då vi ska få nya kroppar. Och det är det Kolosserbrevet säger. Ni begravs med honom i dopet. I dopet blir ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Visst kommer du i högtalarna? Ja, det verkar inte glappa någonstans. Det, ja, men det blir som lite så här havsbrus utanför. Havet är några kilometer bort, men vi hör det här. Den femte och sista aspekten av vad Nya Testamentet säger att dopet innebär. Dopet är ett tecken på den helige andes gåva. Den helige andes gåva. Det är ju genom att vi får den helige ande som allt det här, som det här uppståndelselivet kommer till oss. Det är uppfyllelsen av Guds löften att Israel skulle få ett omskuret hjärta. Ett hjärta som håller fast vid Herren. Och vi läste nyss först om Paulus ord i 1 Korintherbrevet 12 och 13. I en och samma ande är ni döpta till att tillhöra en och samma kropp. Och vi har fått en och samma ande utgjuten över oss. Eller en och samma ande att dricka. Och det ligger ju nära det som Petrus säger på pingstdagen när de döper sig. Att de ska få den helige ande som gåva. Omvändelse, dop och den helige andes gåva. De är alla del i samma frälsningsskeende, samma frälsningshändelse. Och dessutom, när Nya Testamentet talar om rening och nytt liv i samband med dopet, så är det också naturligtvis någonting som sker genom den helige ande. Det är inte så att vi fysiskt blir liksom tvättade rena i dopvattnet. Nej, det är anden som gör oss rena. När vi sänks ner i vattnet så är det en bild på vår död och begravning tillsammans med Kristus. Men det är också en bild i hur vi sänks ner och genomsyras. Hur vi kastas ner och översköljs av den helige ande. Som är den som genom vilken allt det här goda kommer till oss. Så vi skvätter inte lite ande. Vi sänker ner i anden. Okej, här har vi väldigt mycket av vad Bibeln säger att dopet är. Det är inte allt som Bibeln säger. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men det är fem stora och viktiga innebörder. Dopet är för det första ett uttryck för tro och omvändelse. Det är ett tecken på förlåtelse och rening från synd. Det är för det tredje ett tecken på vår förening med Kristus. Det är här allting hänger. Det är ett tecken på det nya livet i Kristus. Och för det femte, det är ett tecken på den helige andes gåva. Och från den här överblicken nu då. Två snabba lärdomar innan vi kommer vidare till sista punkten här. För det första, vi måste dra slutsatser att alla som bekänner tro på Jesus Kristus måste döpas. Det finns ingen tvekan här. Jesus säger klart och tydligt i missionsbefallningen, Matteus 28, vers 19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och vi har sett flera gånger hur Petrus till exempel på pingstdagen uppmanar sina åhörare att döpas som ett gensvar på evangeliet. Och det leder oss att se att om någon påstår att han eller hon följer Jesus men inte fortfarande låtit döpa sig, så har man fortfarande inte följt liksom den första punkten på listan som heter allt vi har befallt er. Döp dem! Att låta sig döpas är med andra ord en lydnadshandling som vi gör som ett gensvar på Jesu befallning. Och att vägra låta sig döpas är att säga någonstans att Jesus befallning har ingen betydelse för mig. Vilket är ett starkt skäl att ifrågasätta huruvida din tro verkligen är levande och verksam. Varför vill du inte göra det som Jesus säger att du ska göra? Alltså, hör mig rätt här nu. Dopet gör oss inte kristna. Nej. Vi blir kristna av Guds nåd. Genom tro. Dopet är ett tecken på det. Det kännetecknar det. Det visar det synligt. Men att inte vilja göra det, när Jesus så tydligt säger att vi ska göra det. Ja, ni fattar logiken här. För det andra, vi måste dra slutsatsen att om allt vi talat om hittills, alla de här fem innebörderna, förutsätter ju naturligtvis att den som döps verkligen är en troende kristen. Det måste ju påverka hur vi tänker om det här så kallade spädbarnsdopet. Omvändelse, första punkten, förutsätter tro. Förlåtelse och rening från synd förutsätter tro. Vår förening med Kristus förutsätter tro. Nytt liv i Kristus förutsätter tro. Den helige andes gåva förutsätter tro. Om vi har tagit bort en personlig frälsande tro, vad har vi kvar? Inget dop, vänner. Det faller ihop som ett korthus. Om dopet betyder alla de saker som vi nyss har talat om, vilket Bibeln uttryckligen säger att de gör, så kan inte spädbarnsdop vara ett bibliskt dop. Jag läser Kolosserbrevet 2:12 igen. I honom blev ni också omskurna, inte med människan utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev också ni uppväckta med honom genom tron på Guds kraft och uppväckte honom som uppväckte honom från de döda. Tron är liksom den bärande fundamentet i allt detta. Så hur ska man då tänka om ett så kallat öppet medlemskap i en baptistförsamling? Alltså baptistförsamling som håller med om allt det här. Men som har synen att vi bara praktiserar dop av troende. Men om någon verkligen anser att den personens spädbarnsdop är ett riktigt dop, så är man ändå välkommen som medlem. Jag skulle säga att det är en hållning som är djupt motsägelsefull. För det innebär att ett spädbarnsdop får vikariera för ett riktigt dop. Alltså man kan inte ha båda, för då blir man en spädbarnsdöparförsamling, även om man inte själv praktiserar det. Och då måste man kunna förklara hur spädbarnsdopet är ett riktigt dop. Hur spädbarnet som döps är en pånyttfödd och troende kristen. Eller också säger man att dopet inte är nödvändigt för medlemskap i en kristen församling, vilket går i strid med hur alla kyrkor har tänkt. Och dessutom går i strid med, naturligtvis, med Jesu befallning och Petrus befallning om att det ska låta oss döpas. Så. Jag känner kanske att jag går på för hårt. Jag menar det verkligen innerligt, men vi står här i Svenska kyrkans kyrka och någonstans så hamnar vi liksom i Luthers det här, liksom, här står vi och kan inte annat. Det här är vad bibeltexten leder oss till. Och jag fattar verkligen att det kan låta otroligt respektlöst och sårande. Och min avsikt är verkligen inte att såra eller att trampa på någon som har en annan uppfattning. Men jag kan ju inte säga något annat än det jag ser. Här är det liksom. Och jag inser att som baptist så är det är en besvärlig ekumenisk situation. Att underkänna alla andra kyrkors dop, medan alla andra kyrkor erkänner baptistens dop. Men det är ju för att det börjar här i Bibeln. Och vi vill inte gå bortom det. Vi har till och med en idé om att vi håller till det som kallas för den regulativa principen i vår tillbedjan. Som innebär att vi vill inte göra någonting annat i vår tillbedjan än det som Gud uttryckligen uppmanar oss att göra. Så vi kan inte gå bortom att döpa den som vi faktiskt ser döps i Bibeln. På det sätt som Bibeln döper. Om ni förstår logiken där. Nåväl, nu har vi sett en del av vad Bibeln säger att dopet är. Och så här långt kan vi dels slå fast att det inte är någon privat sak att bli kristen. Det är någonting personligt, men det är inte någonting privat. Att bli en kristen är att bekänna Kristus inför människor. Och det gör vi genom dopet. Hur bekänner man sig som kristen? Genom dopet. Vi behöver inte knep. Vi behöver inte att liksom, hemliga handuppräckningar. Hur det är, hela världen går till. Varför ska alla blunda när man ska räcka upp sin hand? Jag fattar inte det. Men vi behöver inte sånt. Vi ger oss inte till känna som kristna. Vi genom sådana tekniker. Vi ger oss till känna som kristna genom att låta döpa oss. Och dopet är en identifikationshandling. Det är här jag kommer ut som kristen. Och den som döper mig deklarerar att alla de verkligheter som vi nyss har talat om är mina genom tron på Kristus. Men det är inte allt som Bibeln lär oss om dopet. Och nu blir det mer intressant skulle jag påstå. För nu kommer vi in mer på hur det förhåller sig till Guds församling. Så vi går in i den tredje punkten som jag kallar för det nya förbundet synligt. Någonting som jag i alla fall själv tycker är intressant är att när man tittar på alla de här innebörderna som jag nyss har räknat upp som knyts till dopet så kan man se att alla dessa är uppfyllelsen av löften som Gud har gett i Gamla testamentet när han har talat om det nya förbundet. Har du tänkt på det? Alltså, ni vet, genom hela historien så har Gud förhållit sig till mänskligheten, till sitt folk, genom olika förbund. Jag tar inte tid att gå igenom det, men vi hade förbundet med Noa till exempel, som kännetecknas av att Gud hänger sin båge i skyn, som ett tecken på att nu har han lagt ner sitt vapen. Han tänker inte längre förstöra jorden med en syndaflod. Vi har förbundet med Abraham, som kännetecknas av omskärelsen, vilket visar att Abrahams avkomma är Guds särskilda löftesfolk. Och så har vi förbundet som förmedlades med Mose, och det kännetecknas av sabbaten, där Israel deltar i Guds vila som en påminnelse om att det är Gud som helgar dem. Men Gud talar också om ett nytt förbund. Vad betyder det? Vad är det nya i det nya förbundet? Ja, vi har sagt att dopet är ett uttryck för tro och omvändelse. Det vill säga för en sann, levande tro som tar sig konkreta uttryck. En av de viktigaste skillnaderna mellan det nya förbundet och det gamla är att i det nya förbundet så känner alla Herren. Alla! Hebreerbrevets författare citerar Jeremia och anspelar på Jesaja när han säger i 8:e kapitlet. Alla ska veta vem jag är. Från den största till den minsta. Tvärtom, från den minsta till den största. Gud talar om att han ska ta ut stenhjärtat ur deras bröst och sätta in ett hjärta av kött så att de alla vandrar efter hans bud. Alla, alla har en levande, verksam tro. Vi har sagt att dopet är ett tecken på förlåtelse och rening. Förlåtelse och rening. Gud säger i Jeremia 31 och 34. Då ska de inte längre behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Eftersom alla känner Herren. Alla ska känna mig. Från den minsta av dem till den största säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar. Och aldrig mer minnas deras synder. Hör vad han säger i Hesekiel 36, vers 25. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Rening. Gud lovar rening, uttrycks i dopet. Vi har sagt att dopet är ett tecken på det nya livet i Kristus. Uppståndelselivet. Vi får del av hans uppståndelseliv. Hör vad Gud säger genom profeten Hesekiel, kapitel 37, vers 11. Han sa till mig, människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Han har så ställts inför en dal av ben, fulla benknotor, skelett som ligger där. Döda människor, helt döda. Skelett, ja, ni fattar bilden här. De är sjukt döda. Det finns ingenting här. De är skelett. Skelett. Okej. Okay. Dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför, säger han nu då. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren Gud, se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er, mitt folk, ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för upp er, mitt folk, ur dem. Uppståndelsen. Och vi har sett att dopet är ett tecken på den helige andes gåva. Återigen, hör vad Gud säger genom profeten Hesekiel, kapitel 36, vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Allt det här innebär att väldigt mycket av det som är nytt i det nya förbundet kommer till uttryck i dopet. Det visar att Guds löften sedan många hundra år är uppfyllda. Det som det gamla förbundet inte kunde åstadkomma har Gud nu åstadkommit genom det nya förbundet. Om du tycker att det låter blasfemiskt av mig att säga så, så citerar jag Hebreerbrevet 8. Det står så. Under Mose kännetecknades förbundsfolket av ett etniskt folk och omskärelsen. Under Mose, ett etniskt folk, omskärelsen. Om man skulle svara på vem hör till förbundet, så skulle de bara peka på alla de som hör till Abrahams avkomma. De är del i förbundet. De som är omskurna, de som håller sabbaten, de hör till förbundet. Oavsett om de känner Herren eller inte, de hör till förbundet. Vilket innebär att vissa känner Herren och andra gör inte. Men det nya förbundet är en ny verklighet. Det nya förbundet har en ny natur. Det är inte längre ett etniskt folk som är blandat i sitt andliga tillstånd. Det nya förbundet innebär ett pånytt fött folk som är blandat etniskt. Alla har nya hjärtan. Alla känner Herren. Men det är olika nationaliteter. Ni ser skillnaden. Varför är det här så intressant? Och vad har det med församlingens enhet att göra? Det går framåt. Allt som vi har talat om när det gäller nya förbundet är osynliga verkligheter. Inte sant? Den frälsande tron, den tar sig i konkreta uttryck, men ingen kan ju se själva tron. Förlåtelse och rening. Det är någonting som sker inombords. Föreningen med Kristus, det nya livet i Kristus, den helige andes gåva. Allt det här är inombords, det är osynligt. Om Guds folk tidigare gick att känna igen genom olika typer av förbundstecken, som omskärelsen och sabbaten, hur ska man då känna igen det folk som är bärare av den verklighet som det nya förbundet innebär? Genom dopet. Genom dopet. Genom dopet. Alltså vi ser på sida efter sida i Nya Testamentet att det nya förbundet, det skapar inte i första hand individer. Det skapar ett nytt folk. Gud har alltid förhållit sig till ett folk. Ni minns aposteln Petrus ord, 1 Petrus 2:9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk, ni som förr var utspridda och kringspridda och döda i era överträdelser. Ni har nu blivit ett folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det är precis som genom hela frälsningshistorien. Gud upprättar ett förbund med ett folk för att detta folk ska vara avskilt mot världen, från världen, för att de ska visa hans härlighet för alla andra folk. Så det nya förbundet är mer än en osynlig inre verklighet. Det har en synlig form. Det har en synlig form. Och dopet är vad som ger det sin form. Det är i dopet som en grupp kristna individer blir en församling. Det är genom dopet som Guds folk blir kända för varandra. En engelsk baptist, 1700-talet, Andrew Fuller. Han sa att det är genom dopet som de kristna blir kända och erkända och behandlade som medlemmar i Kristi synliga rike. Han säger att det är som en soldat som i majestätets tjänst ikläder sig i sin uniform. Och det här blir verkligt intressant när vi funderar på dopet i förhållande till församlingens enhet. För vad är det som händer nu då när någon döps? Jo, Å ena sidan så har vi en dopkandidat, en baptisand som kommer ut som kristen. Det är en person som genomgår den här dramatiska porträtteringen av en gammal person som sänks ner och dör och en ny person som uppstår. En som lämnar ett gammalt liv bakom sig och går in i någonting nytt. Men å andra sidan har vi den som döper. Och vem är det som döper? Jo, det är en församling som döper. Församlingen har undersökt, församlingen har sett den troende, baptisanden, har undersökt den troendes liv och funnit att alla de här innebörderna som dopet har är en levande verklighet i honom. Och därför döper församlingen honom och på det sättet inkorporerar honom, gör honom till medlem i kroppen. Församlingen deklarerar lika offentligt som individen deklarerar. Individen säger, jag är kristen. Församlingen säger, du är kristen. Du är en broder. Och nu är du också en del av oss. Vilket innebär att vi som församling tar ett gemensamt ansvar att älska dig, orsaka andligt gott i ditt liv. Vi vill uppmuntra allt gott vi ser, men vi kommer också att korrigera och föra dig till rätta när det behövs. För att det är så vi älskar varandra. Så det innebär att dopet skapar en förbundsgemenskap. Det nya förbundet får ett synligt uttryck i en lokal församling där man hjälper varandra att växa som kristna. Så det innebär att en lokal församling är helt väsensskild ifrån någon annan sorts intresseklubb där man kommer för att man har ett gemensamt intresse men där man lämnar så fort man blir uttråkad. Nej, en nytestamentlig församling liknar mycket mer en familj eller ett äktenskap. Där vår kärlek visar sig vara sann kärlek. Framför allt när det blir friktion. Okej, jag vet att jag har hållit på länge. En sista tanke. Låt mig konkretisera lite till. Jag tror att jag konkretiserar i alla fall. Ni får bara häng med. Dopet är alltså individens sätt att bekänna sin kristna tro. Det är församlingens sätt att bekräfta individens tro och foga honom in som medlem i kroppen. Dopet är vägen in i gemenskapen. Eftersom nu dopet och det nya förbundet naturligtvis är så fullt av innebörder så innebär det att allt det här hålls levande inom gemenskapen. Vi blir en gemenskap, vi blir en ambassad där alla de här värderingarna, om man får kalla dem för det, hålls levande. De levande hålls. Det är liksom ett kollektivt minne, en kollektiv identitet som vi har. Ett kraftfullt verktyg som kommunisterna i Sovjetunionen, jag håller på att läsa om det här nu, det är mitt huvud fullt av det. Ett kraftfullt verktyg som kommunisterna i Sovjetunionen använde för att stärka sitt inflytande var helt enkelt att döda alla. Som kunde minnas. Alla som hade en möjlighet att minnas den identitet de hade tidigare. Man såg att de som hade vuxit upp under propagandan, under lögnerna. De som hade fått det med modersmjölken. De var mycket fogligare. De var mycket ofarligare. Det var liksom en mönstermedborgare. Som tänkte så här, men jag har inget att dölja. Jag tycker som de och allt är bra. Liksom. Men... De som hade levt innan revolutionen 1917. De som liksom hade som hade smakat på sanningen och på luften innan kommunismen. De var besvärliga. Och de var ett hot, ett ständigt hot mot kommunisternas liksom totalitära makt. Och därför strävade man efter att bryta upp familjer och isolera personer. Så att de skulle glömma. Så att de skulle indoktrineras i de här nya sanningarna. Motkulturen är liksom små gemenskaper som kunde vidmakthålla de här gamla värderingarna. Från hur det var när vi var fria på riktigt. Och vi svenskar, vi lever i världshistoriens mest individualiserade och ensamma samhälle. Och under det senaste seklet har vi blivit helt frånkopplade från vår historiska identitet. Och det enda vi vet som svenskar, det enda vi vet om oss själva nu är att vi är moderna människor och vi har övertygelsen om att vi kan bli, att vi är oskrivna blad som kan bli vad som helst. Det är det enda vi vet om oss. Men vänner, Gud har skapat oss att leva i gemenskap med varandra. Gud har gjort oss till ett folk, till en ambassad, liksom, till en motkultur där de här sakerna hålls levande. Där de här fundamentala aspekterna av vår identitet får blomstra. Gud har skapat oss att leva i en gemenskap där vi får inte bara upptäcka vilka vi är, utan där vi också får blomstra som människor på ett sätt där vi inte kan någon annanstans. Det betyder inte att det är enkelt. Men ser ni logiken här? Utanför, ute i isoleringen, så äts vi upp av den totalitära statens propaganda och lögn. Och när jag säger staten så menar jag inte kanske bara vår regering, utan den totalitära liksom kulturen. Men i gemenskapen så har vi en möjlighet att vara en motkraft. Att vara en annan kultur, ett annat rike. Hör ni hur bibliskt det låter? Gud har friköpt sin församling med sitt blod. Och han har gjort det till sin ära och till vår glädje. Så vänner, låt oss ge oss till varandra. Och låt oss investera våra liv i att upptäcka den här glädjen. Låt oss leva i den glädje, i det liv som han har skapat oss. Amen. Låt oss be. Fader, vi önskar så att få följa dig i allt. Och jag ber innerligt om mitt hjärta, och jag tror att jag kan representera alla mina bröder och systrar här när jag säger att om vi har hört någonting som inte behagar dig, så låt det få falla bort. Låt det få avslöjas i sin tomhet och fåfänglighet. Men Fader, det vi har hört som behagar dig, låt det få slå rot inom oss. Och låt oss, liksom, låt det föra oss in på fast mark och in i ett liv där vi kan blomstra. Blomstra som kristna, blomstra som män och kvinnor i Kristus. Blomstra som barn i Kristus. Där vi kan uppmuntra varandra på allt sätt. Där vi kan bekräfta varandra och stötta varandra i varandras tro. Där vi kan få älska varandra med allt det som du har gett oss. Fader, vi ber att dopet ska få vara någonting viktigt för oss. Inte som en magisk ritual. Inte för vad det är i sig självt, utan för allt vad det representerar. Fader, vi ber att alla dessa verkligheter skulle vara levande verkligheter i våra liv. I var och en i denna församling. Vi ber så i Jesu namn. Amen.